Gott att se er. Jag ska ta er med till en text som egentligen hör hemma efter påsk. Men vi lever ju i påskens under hela tiden. Det är ifrån Johannes 20. Temat idag är förlåtelsens kraft. I Johannes 20, vers 19-23. Det handlar om när lärjungarna, efter att Jesus har dött och är begraven, så står det att de har låst in sig. På påskdagens kväll, då har redan undret skett. Han har uppstått. Och de har fått höra från lite olika håll, genom kvinnorna, genom Emmausvandrarna. Så det råder en stor förvirring, tänker jag ändå, i det här rummet som de har låst in sig i. Isolerat sig i. Av rädsla. De är rädda, naturligtvis. För det som hade hänt deras mästare, att han hade blivit plågad, pryglad och avrättad, det var det öde som de visste och tänkte att det här kommer att drabba oss. Och man kan nästan tänka hur reaktionerna var. När vi blir rädda reagerar vi ju väldigt olika. Eller hur? På den där plötsliga rädslan så reagerar man kanske med att man gör sig stridsberedd och går till angrepp. Anfall är bästa försvar. Jag vet inte om du har gjort det, men jag har gjort det. Det brukar inte vara så jättebra. Eller att man tar till flykten. Eller att man helt enkelt blir alldeles lamslagen. Förlamad. Jag har faktiskt blivit så rädd så att jag faktiskt har låtsat spela död. Jag låg i Johannesgården här borta, sov över. Och det var inbrott på natten där. Ett gäng mopedister som gjorde inbrott. Och jag hörde hur de klättrade på fasaden utanför. Och det naturliga hade väl varit att man hade gått in och antingen ropat i fönstret och skrämt dem. Eller att man hade knackat upp någon annan. Men jag blev bara så rädd. Så jag bara tänkte, jag ligger här. Kommer de in genom mitt fönster så är jag död. Helt lamslagen. Och efteråt så kan jag tycka att det var helt befängt. Men jag blev så fruktansvärt rädd. Vi vet inte hur vi reagerar. Sen finns det den där rädslan som hela tiden finns med ibland. Inte den plötsliga rädslan, utan att man lever i någon slags rädsla. Som en slags skugga som vilar över hela livet. Över allt. Och den är förtärande. Den där ständiga rädslan, den utdragna rädslan. Rädsla är djupt mänskligt. Det är inte konstigt att vi blir rädda. Utan det är som det ska. Rädsla är ett skydd, naturligtvis. Ett bra skydd. Men det är en skillnad när rädslan tar över oss. När rädslan äger oss istället för att vi äger rädslan. Nu var lärjungarna där i alla fall. I det här inlåsta rummet. Hotet var påtagligt och verkligt. Och då hände detta. Vi läser ifrån Johannes 20, vers 19. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem: frid åt er alla. Sen visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa till dem igen: frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Sen andades han på dem och sa: ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synde, så är han bunden. Jag skulle vilja lyfta 4 saker som de här lärjungarna är med om där. De är rädda. Och rädslan är befogad. Så kommer Jesus och säger: frid åt er alla. Rädslan var inget hinder för Jesus. Han gick rätt in, fast de hade barkiderat sig. Fast rädslan förmodligen ägde dem, så gick han in. Ibland när vi lever i rädsla så kan vi tänka att nu besitter den mig totalt. Och då kan jag tycka att det är befriande att läsa om att de som har gått före i den här boken, om man läser Saltaren, ja, de var rädda. Hotet fanns verkligt. Psalm 91, där står det om att du behöver inte frukta nattens fasor. Inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som smyger i dunklet eller farsoten som härjar i middagshettan. Du behöver inte frukta. Men den finns där. Pilarna finns där. Det är inte det att hoten eller orsakerna är bortsuddade, borttagna. Men mitt i detta kommer Jesus med sin frid. Och det sista han säger till lärjungarna i Johannes 14: min frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Frid kommer ju utav det hebreiskans shalom, som inte är någon känsla. Ni vet det här rofyllda som vi ibland tänker oss. Utan frid är tillstånd motsatt till krig. Det är det Jesus ger oss. Och det är Jesus som är fridsfaktorn. Inte det att vi inte är rädda. Inte det att inte hotet finns. Utan det är att Jesus är fridsfaktorn. Han som har gjort det möjligt för oss att ha frid. Det är han som har makten. Det är han som är större. Det är han som är herre. Och under hans vingar får vi söka friden och ta in friden. Jesus utlovade ju inte något stillsamt liv. Att allt skulle vara frid och fröjd. Han gjorde ju inte det. Han lovade inte ett liv utan stormar. Utan snarare lovade han den här mystiska friden och närvaron. Precis som vilan i stormens öga. Att det kan storma runt omkring och ändå mitt i det kan vi erfara hur det finns en frid. Därför att Jesus är fridsfaktorn. Det är väl därför han ställer sig upp i båten. Ni vet när de är ute på Genesarets sjö. Och vågorna går höga. Och de till slut skriker på Jesus som ligger och sover i båten. Bryr du dig inte om att vi går under? Och så står det att Jesus reste sig, talade till vinden och vågorna och det blev stilla. Och så säger Jesus, har ni ännu ingen tro? Tilliten mitt i stormen. Jesus bjuder oss en sådan. Frid åt er alla. Sen säger han, när han andra gången, förmodligen behövde han säga det inte bara en gång utan han fick säga det två gånger. När han än en gång sa till dem, frid vare med er, så säger han, som fadern har sänt mig så sänder jag er. Jag tänker mig så här, att där kommer Jesus från sitt fullbordade verk, från korset på långfredagen till nu när det är påskdagens kväll, från den tomma graven, och säger till lärjungarna, nu sänder jag er. Som fadern har sänt mig till jorden så sänder jag er ut. Nu utgör lärjungarna Kristi kropp i världen. Jesu närvaro på jorden, utsända av honom. Och på Kristi vägnar står de nu i försoningens tjänst. Som medlare mellan himmel och jord. Johannes, 1 Johannes 4:17 står det, sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Och så ger han dem det som gör skillnaden på allt. Han säger, ta emot helig ande. Och han andades på dem. Han andades på dem. Som en försmak, en gemensam försmak på det som personligen skulle komma på pingst. Dagen när var och en blev uppfylld av anden så andades han på dem och sa, ta emot helig ande. Hjälparen, den vi behöver i detta. Och så säger han nu de här orden. Om ni förlåter någon hans synde så är de förlåtna. Det är bara Gud som kunde förlåta synder, som kan förlåta synder. Och nu säger Jesus det till sina lärjungar. Att om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och det är så att jag liksom kan se hur Jesus kommer där med nyckeln, den sista nyckeln till döden och dödsriket som han hade besegrat genom sin död, sitt offer. Och så säger han till dem, nyckeln finns nu. Nu kan ni dela ut detta. Det är gjort, det är klart, det är färdigt, det är fullbordat. Ondskans makt är krossad. Gå ut och dela det, ge det goda nyheter. Synderna är förlåtna. Förlåtelse och försoning med Gud är öppen genom Jesus. Paulus uttrycker det så här, och jag läser från 1 Korinthierbrevet 5. Och från vers 18. Allt detta har sitt upphov i Gud. Som har försonat oss med sig genom Kristus. Och ställt mig i försoningens tjänst. Lyssna nu. Ty om Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelse. och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Halleluja. Alltså det här är ju så stort. Att förlåtelsen är möjlig. Och han sände sina lärjungar med det glada budskapet till hela världen. Jag sände ut er. Ta emot helig ande, hjälparen. Om ni förlåter någon synde så är de förlåtna. Och så säger han en grej till. Vilket gör att den här texten är... Jag tänkte när jag fick den så jag bara, nej. Vi tar något annat. När han säger detta, om ni binder någon i hans synde så är han bunden. Jobbigt. Men när jag såg Jesus framför mig, hur han i glädje säger till lärjungarna, om ni förlåter någon hans synde så är de förlåtna. Men om ni binder, och om ni binder, håller kvar, betyder det, någon i hans synde, så är han bunden. Och jag tänker, ibland så hamnar vi i ett, oj, tänk om vi ska avgöra. Nej, jag tänker att det här handlar ju om vikt. Den av att ge det vidare. Nyckelmakten som läggs i lärjungarnas händer. Du kan befria genom Jesus Kristus. Eller så kan de hållas kvar. Vi har fått ett uppdrag. Jesus ger ju lärjungarna ett uppdrag. Han sänder ut dem. Förstår ni vad jag menar? Att det, han vill befria människan och lägger detta i lärjungarnas händer. Vi kan antingen försätta människor i förlåtelse genom Jesus, och gör vi det inte så kan de bli kvar i icke-förlåtelse. Han säger detta till Petrus också. Och där talar han om att man kan binda. Det som är bundet på jorden är bundet i himlen. Och det som är löst på jorden är löst i himlen. Det finns en, vad ska man säga? Vi har fått en nyckel, en sån här huvudnyckel. Vi har fått Jesu huvudnyckel att ge vidare till människor. Det här säger något om tyngden i uppdraget, tycker jag. Jag har inte tänkt så innan. Men det finns en tyngd i detta uppdraget. Att befria människor. Tala om för dem att de är förlåtna. Genom Jesus Kristus. Låt dem inte vara hållna kvar i sina synder. Utan dela detta. Att vara som Jesus. Förmedla förlåtelse, upprättelse, frihet och kraft genom den helige ande. Det är ett uppdrag som ligger i vårt knä som Jesu efterföljare. Och det är inget tungt. Ni ser bedrövade ut. Men det är en stor glädje. Det är glädjenyheterna. Det är det det handlar om. Hisnande. Förlåtelsens kraft. Den ligger hos Gud. Och du kan få förmedla den. Vi kan alla få förmedla den. Förlåtelse i kristen tro är ju inte en engångshändelse. Det är ju liksom inte något klippkort. Utan det är ett tillstånd. När man blir förlåten så får man leva i den förlåtelsen. Och det är detta tillstånd som kallas att leva i nåden. När jag flyttade till Göteborg och bodde då i början, första åren i Opalkyrkan, så hade jag en golf. Mycket fin röd golf. Det var bara det att det blev ju inbrott ett par gånger i den. Det var nog 4 gånger. Vilket blev väldigt bedrövligt på försäkringssidan. Och då sa min gode far som är smålänning att det kanske är bättre att jag äger den där bilen. Så pappa skrev sig på bilen och försäkringspremien gick genom honom och då blev det ju lite billigare. Och vi hade gjort upp det att jag stod för kostnaderna och han stod för försäkringen. Fick jag vid ett tillfälle en p-bot in i stan. Och ni vet, det är så försmädligt. Jag skulle ju bara. Så jag rev den där och så tänkte jag inte så mycket mer på det i min upprördhet. Och sen efter, så tänkte jag konstigt att det inte kommer, liksom. Det har nog försvunnit, liksom. Och jag tackade Gud för denna nåd. Och sen vid något tillfälle hemma i Småland på en söndagmiddag så sitter jag där och vi börjar prata om P-Lisen, ni vet, och så berättar jag förnöjsamt mitt under. Där. Och jag ser att pappa skrattar lite. Och så efteråt så säger han till mig, ja Anna, det var ju inte riktigt så, men jag har betalt det. Då var det ju, alltså man tänker ju inte så långt kanske, men det var ju det att påminnelsen gick till pappa och han betalade det. Och jag tänker att det är en bild för vad förlåtelsen handlar om som kristen. Att tro på Jesus är liksom att få skriva över registreringsbeviset på Jesus Kristus. Är ni med? Att få skriva över mitt registreringsbevis på mitt eget liv på honom. Och jag får leva i nåden, i förlåtelse av nåden. Och man tar inte bara emot förlåtelse vid ett tillfälle, utan man lever varje dag på hans bekostnad. Och då kan ju en vän av ordningen tycka, nej men hallå. Och ibland invänder folk, ja men kan man leva hur som helst och så går man till kyrkan på söndagen och får syndernas förlåtelse. Nej men riktigt så funkar det ju inte. Därför att tron är alltid en relation. Den kristna tron är alltid en relation till Jesus. Precis som det är en relation mellan min pappa och mig. Jag var ju oerhört tacksam att pappa hade löst det där. Men jag aktade mig ju sen väldigt noga att inte få fler p-böter. För jag visste ju var de gick. Och jag tänker att det är lite så att fostras in i nåden. Bibeln säger att nåden fostrar oss. Därför att vi lever på hans bekostnad. När vi sjunger att jag älskar det urgamla kors. Då är det att jag vet att alla mina misslyckanden, alla mina tillkortakommande som har varit och som kommer är burna av Jesus på korset. Och därför gör det också så ont att faktiskt misslyckas. Ni vet att när vi behöver förlåtelse. När man säger det där förflugna ordet som man känner att och man känner liksom att men det här går ju inte att reparera. Det finns ju lägen när vi faktiskt gör grejer som vi känner rent mänskligt så är detta svårt att reparera. För sagt är sagt. Det händer något i relationen med den människan. Om man tänker gode Gud, man ångrar ihjäl sig. Men där finns förlåtelsens kraft. Det är inte bara det att han förlåter oss. Utan det finns en kraft i förlåtelsen som handlar om helande och upprättelse. Jesus gör någonting fulländat när han förlåter. Inte bara i mig utan också den som jag har behov att be om förlåtelse. Och det tänker jag är förlåtelsens kraft. Den är så stor. Och vi är totalt beroende av den. Och den finns i gemenskapen med Jesus. I den relationen med Jesus. Och den relationen blir på något sätt en garanti för något missbruk. Man skulle kunna säga så att vi tror inte på syndernas förlåtelse. Utan vi tror på honom som förlåter synder. Vi tror på honom som förlåter synder. Därför att det handlar om en relation med Jesus. Om vi sammanfattar detta. Jesus kommer till oss. Ständigt. Även om vi ibland isolerar oss, stänger in oss och säger att det är kört. Även när vi är rädda, även i vårt tvivel så kommer Jesus till oss. Han har nycklarna till oss. Och ytterst sett har han nycklarna till döden. Och han säger, min frid ger jag er. Mitt i stormen finns det med Jesus en frid i stormens öga. Och han andas på dig och fyller dig med sin heliga ande. Hjälparen. Och han förlåter synder. Och han vill att du ska leva i den förlåtelsen. Att leva i nåden, att vara fri, och han sände det dig till andra för att sprida det. Han sände dig vidare, att ge det vidare till andra. Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. En utmaning, en uppmaning. Förlåt. Förlåt varandra. Amen. Tack Herre för att du är den Gud som går igenom allt. Du går igenom vår oro, vår rädsla. Du går igenom det som vi tycker är så låst och stängt. Du går igenom omständigheter som vi inte själva styr över, Herre. Du går igenom våra hot som vi är utsatta för. Det som skrämmer oss. Därför att du har getts all makt i himmelen på jorden. Därför att du har nycklarna till döden och dödsriket. Och du har nycklarna till våra rum. Herre, tack för att du har öppnat en väg. Att få ha relation med dig. Att få ha relation med Fadern genom dig Jesus Kristus. Genom den helige ande. Herre, tack för att vägen till dig är öppen och fri. Och du vet hur väl vi behöver dig. Hur vi behöver få förankra oss i dig Jesus Kristus. Att få sätta våra fötter på klippan. Och få leva därifrån. Och att du också hjälper oss att dela det vidare, den fastheten, den tryggheten, den tron och tilliten i livet. Att du är Gud och att du har allt i din hand. Och att du har öppnat vägen. Och att du förlåter och försonar oss. Herre, tack för att du också har satt oss i försoningens tjänst. Driv oss ut att dela detta glädjebud. Gör oss trygga och fria, fulla av tillit till dig. Och att vi får dela dig vidare, det vi har i dig Jesus Kristus. Tack för att du finns och tack för att du är här just nu. Amen.